Seriemördarpodden är ons del 13. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Det är uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dava Persson. I Seriemördarpodden målar vi ofta upp svarta historier. Men om du verkligen behöver någon som ska måla ditt hem kan du kontakta Paint It Black Måleri i Luleå. Om du bor i närheten av Luleå, grattis! För då har du en målerifirma med mördande bra priser att anlita. Du hittar dem på paintitblackmaleri.se eller på Facebook på Paint It Black Måleri. De ursprungliga avsnitten om Eon sommarspecialen 2017, avsnitt 33-42 av Seriemördarpodden, är de mest populära avsnitten av Seriemördarpodden vi någonsin har gjort. Och de är den direkta anledningen till att jag inte har tagit bort mer avsnitt och lagt dem på premium. Det kommer alltså ut 3 premiumavsnitt av Seriemördarpodden varje månad. Och det ska vi prata mer om i slutet av det här avsnittet. Men nu kommer det som ni har väntat så länge på. Fortsättningen på berättelsen om Joseph DeAngelo, mer känd som Eons, i Stereo Rapist, Original Night Stalker. Och så förstås det namnet som jag inte tycker är särskilt bra på dem, Golden State Killer. Senast vi hörde om Eons i Seriemördarpodden var i avsnitt 11 och 12 som släpptes den 21 augusti respektive den 4 september 2018. Det är alltså över ett år och någon månad sedan vi senast pratade om Eons. Det var också nästan 1,5 år sedan som DeAngelo greps utanför sitt hem i Citrus Heights i Kalifornien den 24 april 2018. I avsnitt 11 redogjorde vi för Joseph DeAngelos liv från att han föddes 1945 fram till 1977. Det var en ganska mörk berättelse om hans barndom med 2 ständigt bråkande föräldrar, en aggressiv mor som slog sina barn, en pappa som lämnade sin familj för att börja om på nytt i Sydkorea och en lilla syster som blev våldtagen av 2 vuxna män på pappans jobb. Vi hade sedan den stora kärleken och det minst lika stora uppbrottet med hon som vi idag med säkerhet vet var Bonnie. Därefter kom poliskarriären och de första stegen på brottets bana. Där DeAngelo blev Cordova-katten, East Sacramento-blottaren, Cordova Meadows Burglar, Visalia Ransacker och till sist våldtäktsmannen East Area Rapist. Avsnitt 12 fortsatte berättelsen om hur East Area Rapist blev den kallblodige seriemördaren Original Night Stalker och avsnitt 12 avslutades med hur Joseph DeAngelo till slut greps 72 år gammal 2018. Så vad har hänt sedan dess? David Oskarsson som har skrivit manus är även vår Eons-redaktör på Facebook. Och ni som följer Seriemördarpodden på Facebook har kunnat följa rättsprocessen mot DeAngelo. Den har varit ytterst långsam och amerikanska rättsprocesser är ju ofta långsamma. Och idag, i slutet på 2019, fortsätter den att vara väldigt långsam. Fallets enorma omfattning innebär ett oändligt förarbete. Med flertalet olika delstater inblandade och över 10 stycken olika counties. Över 100-tals offer som utsatts för inbrott, våldtäkter och mord. Lägg därtill till det alldeles unika sättet som DeAngelo greps på genom en DNA-träff på den kostnadsfria släktforskningsdatabasen GEDmatch. Åklagarna är enträgna om att förberedelserna måste vara helt perfekta inför rättegången mot DeAngelo. För med denna sorts nya, tidigare obeprövade teknik som polisen användes av, det innebär ju många nya möjligheter till kryphål för försvaret. Ingen vill att Eon ska komma undan, eller åtminstone inte dömas för mindre än det han bör dömas för på grund av rent juridiska detaljer. För att få en inblick i hur komplicerad amerikansk rättvisa kan vara så kan ni lyssna på sista avsnittet av årets sommarspecial, Leonard Lake och Charles Ng del 8, och se hur lång tid det tog innan Charles Ng blev dömd. Vi ska i det här avsnittet titta närmare på rättsprocessen som den hittills har varit. Var alltså beredda på att detta avsnitt kommer att bli rättegångstungt med en komplett genomgång av alla de juridiska förhandlingar som hittills har genomförts. Men vi ska även återuppta berättelsen från där vi rent kronologiskt lämnade den senast, nämligen direkt vid gripandet av Joseph DeAngelo. I nästa avsnitt, alltså del 14, kommer vi även hoppa tillbaka i tiden till olika händelser som vi idag vet så mycket mer om. Inte minst till den gastkramande berättelsen om DeAngelos och Bonnies förhållande, som vi idag har i detalj direkt från Bonnie själv i samband med podcast- och artikelserien Man in the Window som kom sommaren 2019. Man in the Window är skriven och berättad av den Pulitzerbelönade journalisten Paige St. John för tidningen Los Angeles Times. Det kommer även att komma mer intressant information om DeAngelos barndom i nästa avsnitt. Men först tillbaka till dagen som så många trodde aldrig skulle komma. Den 24 april 2018 när Earon slutligen greps. Den i Earonsfallet vitt kände polismannen Paul Holes som år 2001 var huvudansvarig för att East Area Rapist och Original Night Stalker-fallen kopplades ihop. Och som efter gripandet av DeAngelo blivit lite av en kändis i true crime-världen. Han hade pensionerat sig precis innan DeAngelo DNA-identifierades. Trots detta var Paul Holes faktiskt med under gripandet. Inte på plats för själva det fysiska gripandet, men han var på plats i The War Room på polisstationen i Sacramento. Med andra ord var han med de FBI-agenter och poliser från Ventura County som bevakade händelseförloppet via radio. Paul Holes hade det året, 2018, arbetat med Aronsfallet i hela 24 år. Så att han fick vara med i War Room var kanske inte jättekonstigt. Det är Paul Holes egna ord om gripandet som vi nu ska konsultera. Så, citat från Paul Holes. Den 24 april 2018, det är datumet när häktningsorden skrivs under. Vi är precis framför DeAngelos hus, ungefär 6 meter från hans ytterdörr. Och det här är en kille som vi vet kan döda. Han har dödat flera människor. Han har tidigare skjutit mot en polis. Och vi vet dessutom att han har fullt av vapen i huset. Så vi vill inte gripa honom inne i huset där han har familjemedlemmar och han skulle kunna använda dem som gisslan. Det här är ett sånt fall där man inte bara går upp till dörren och knackar på och låter honom öppna. Han skulle kunna öppna med ett vapen i handen. Han skulle kunna öppna med flera vapen i handen. Vi måste gripa honom när han är utanför huset. Allt vi kunde höra var polisteamets ledare och han sa: verkställ! Och i och med det blev alla i rummet tysta. När man själv är polis vet man att saker kan gå väldigt fel i situationer som den här. Vi sitter alla som på nålar och väntar på en uppdatering. Man kunde höra en fjäder falla. Och sen, efter ett tag, då hör vi till slut: den misstänkte är i förvar. Och hela rummet bara exploderade. Folk hoppade upp ur sina stolar. De gjorde high fives, de vrålade. Jag sitter där och känner att nu är jag i mitt actionläge. East Area Rapist, The Golden State Killer, gripen och är nu på väg till stationen för förhör. Det här kommer att bli en lång natt. Citatet kommer från ljudboken Evil Has a Name som går att köpa på till exempel Amazon och många andra ställen. Skotten mot polisen som avses är förstås skotten han sköt, som vi sa, i ransäker när han träffade polisens ficklampa istället för polisen. Paul Holes berättar vidare att han inte själv fick chansen att sitta med på förhöret och ställa frågor till DeAngelo, men att han satt bakom spegelglaset och bevittnade förhöret. Polisen Steve Rhodes var dock en av dem som förhörde DeAngelo och han har berättat följande, citat: herr DeAngelo valde att inte prata. Jag var helt rak mot honom från första början. Jag sa: du är här för att det är ditt DNA som vi har hittat i Charlene Smiths kropp. Du dödade henne. Du slog ihjäl henne med ett vedträ. Och då svarar han till slut: jag har inte dödat någon. Och följde upp det med att börja mumla för sig själv. Och jag sa: du kommer att sitta i fängelse. Och sen lämnade jag förhörsrummet. Paul Holes igen om förhöret, citat: jag såg en besegrad man. Jag såg en man som aldrig hade trott att den här dagen skulle komma. Tilläggas här kan att Michelle Cruz, syster till D'Angelos sista kända offer, Janelle Cruz, för övrigt ett av de mest brutala Original Night Stalker-morden, hon la den 21 maj 2019 upp en stillbild från förhöret på sin Twitter. Och ovanför bilden hade Michelle skrivit: låt honom ruttna. Bilden visar att förhörsrummet har mörk och ljusblåa väggar. D'Angelo sitter i mitten av bilden, iklädd vad som ser ut att vara en blå sportdräkt. Han har ansiktet begravt i sina händer och ser förkrossad ut. Vi ska lägga upp den här bilden på Seriemördarpoddens Facebook också. Tillbaks till Paul Holes på plats i Sacramento efter gripandet av D'Angelo. Klockan 03.00 på natten begav sig Paul Holes hem för att få lite sömn. Han skulle sedan tidigt nästa dag gå en rundvandring genom D'Angelos hus. Han har berättat att det här var en otrolig upplevelse. Att till slut befinna sig i hemmet tillhörande seriemördaren som han hade jagat i 24 år och få se hur denne faktiskt bodde. Paul Holes har sagt att det som stack ut allra mest för honom var D'Angelos dator. Dess skärm var täckt av en handduk. Paul Holes kom genast att tänka på någon fall där East Area Rapist, efter att ha flyttat ett kvinnligt offer till vardagsrummet för att utföra en våldtäkt, brukade slå på tvn, stänga av ljudet och sen placera en handduk över skärmen. Paul Holes är helt övertygad om att D'Angelo fortfarande gjorde det här vid 72 års ålder för att det svaga skenet från den övertäckta datorskärmen kunde få honom att minnas tillbaka och njuta av minnena av sina fruktansvärda brott. Värt att nämna kan även vara att en inofficiell och anonym källa har berättat att D'Angelo i sitt sovrum hade ett stort antal inramade porträtt av sin mamma ovanför sängen. Många användare på de olika onlineforumen som diskuterar Earons har reagerat starkt på det här. Många av dem menar att det låter som någonting från en skräckfilm. Samma dag som gripandet skedde häktades D'Angelo av Sacramento Countys distriktsåklagare Anne-Marie Schubert och Major Crimes Bureau Assistant Chief Deputy, vilken titel, Rod Norgard för morden på Brian och Katie Maggiore den 2 februari 1978. Vissa källor säger dock att den här häktningen verkställdes först dagen efter, den 25. I sådana fall skulle åtalet för Maggiore-morden skett på samma dag som åtalet för morden på Lyman och Charlene Smith. Detta åtal stod Ventura Countys distriktsåklagare Gregory Totten och dennes assistent Richard Simon för. Tre särskilda omständigheter för dessa mord togs med i åtalet. De omständigheterna var dubbelmord, mord i samband med våldtäkt och mord i samband med inbrott. När man tar med särskilda omständigheter för mord på det här sättet i Kalifornien, då har det ofta att göra med dödsstraffet. Det är onsdagen den 25 som den stora presskonferensen om gripandet hålls. Den som gick att höra i Seriemördarpoddens extraavsnitt, de har gripit Earons, från den 26 april 2018. Det är denna presskonferens som distriktsåklagare Anne-Marie Schubert pratar om att de till slut hittade sin nål i höstacken och att den nålen hela tiden hade funnits i Sacramento. Samma dag väcker även Orange County åtal mot D'Angelo för morden på Keith och Patrice Harrington i augusti 1980, mordet på Manuela Vithune i februari 81 och mordet på Janelle Cruz i maj 86. Och i och med det har 6 av de 10 Original Night Stalker-morden blivit konkreta åtalspunkter. Och detta är även dagen som vi får se det första officiella fotografiet föreställande Joseph D'Angelo. Första gången vi får se Earons på bild efter alla de här åren av olika fantombilder. Fotografiet är ett klassiskt förbrytarfotografi, ett så kallat mugshot som tagits av D'Angelo när han hade förts till stationen efter gripandet den 24. Fotografiet föreställer en äldre flintskallig man med små mörka blå ögon som stirrar rätt in i kameran. Huvudet är lätt bakåtböjt. Den undre käken hänger så att munnen är öppen. Fotografiet är ett porträtt från halsen uppåt. Därför går det inte att se vad D'Angelo har på sig. Förutom att axlarna skvallrar om att överkroppen är klädd i en vit t-shirt. Ovanför D'Angelos vänstra öga syns spår av blod. När bilden släpptes var det lätt att anta att han hade skadats vid gripandet, även om medierna rapporterade att hela gripandet hade gått lugnt till. Det finns dock en annan möjlig förklaring till blodet. Förutom detta går det även att se att DeAngelo har något mörkt föremål på toppen av huvudet som är dolt i skugga. Men mer om de här sakerna senare. Privatspanare och andra entusiaster på nätet lyckades dock gräva fram ett fotografi på DeAngelo som kom till allmänhetens kännedom innan det officiella förbrytarfotografiet. Denna bild är från ett tidningsurklipp. Det är ett svartvit fotografi med en kort notis under. Och notisen lyder: Joseph J. DeAngelo, andra gradens skadekontrollör på USS Canberra, förväntas idag gå i land i San Diego efter att ha tjänstgjort vid gränsen till Nordvietnam. Året är 1967. DeAngelo är 21 år gammal på bilden och har gjort militärtjänstgöring för den amerikanska flottan i nästan 2 år. Han är iklädd en vit sjömanskostym, hans hjässa är bar och hans hår ser väldigt mörkt ut. Ansiktet är avlångt och smalt, hans ögon är dolda i anmärkningsvärt mycket skugga. Det bär inte några starka likheter med någon av de tidigare fantombilderna på Jarons. Förbrytarfotografiet på den 72-årige DeAngelo ser ut att föreställa en betydligt rundare man, och det här är värt att notera. Sen DeAngelos gripande har det kommit fram massvis av gamla fotografier på honom, och hans utseende var minst sagt fluktuerande. Som nyanställd polis i Exeter var DeAngelo tämligen rund, vilket överensstämmer med signalementen på Visalia Ransacker. Easter Rapist var smal och någorlunda vältränad, vilket överensstämmer med bilder på DeAngelo som polis från samma tidsperiod. En av anledningarna till att Paul Holes och ganska många andra inte trodde att Visalia Ransacker och East Area Rapist var samma person var just dessa anmärkningsvärt vitt skilda signalement. Och det här är intressant även för att DeAngelos utseende kommer att förändras även efter att han har gripits. Den 27 april, 2 dagar senare, var dagen för den första faktiska häktningsförhandlingen. Och detta var något stort för alla världen över som hade följt Aaronsfallet. Många i flera decennier. Det här var nämligen första gången världen fick se rörliga bilder på Joseph DeAngelo. Ett otal olika tv-kanaler kablade ut videoinspelningar från rättssalen i Sacramento County. Vi fick se en grå, skröplig man i orangea fångkläder och handklovar rullas in i rullstol. Han andades tungt och verkade befinna sig någon annanstans. Som om han inte riktigt visste var han befann sig. Vi fick dessutom höra DeAngelo med svag stämma bekräfta att han faktiskt var Joseph DeAngelo och att han har en advokat. Det här kan ni höra i början av Aarons del 11. Advokaten i fråga var och är än idag den offentliga försvararen Diane Howard. Häktningsförhandlingen var en formalitet. DeAngelo informerades av domaren Michael Sweet att han stod åtalad för mord. Förhandlingen var över nästan lika fort som den hade börjat. DeAngelo varken erkände eller förnekade brott. Man bestämde datum för nästa förhandlingstillfälle och det blev den 14 maj, lite mindre än en månad senare. Men detta första offentliga framträdande av Joseph DeAngelo väckte förstås ändlösa samtal och spekulationer på nätet. Frågorna stod som spön i backen. Varför satt Aarons i rullstol? Varför verkar han så skröplig och frånvarande? Fokus kom att hamna på teorin att DeAngelo spelade svagare och sjukare än vad han faktiskt var, för att på så sätt väcka empati och få åtalet underkänt i offentlighetens ögon. Denna teori stärktes dessutom av ingen mindre än Paul Holes själv, som kallade DeAngelos framträdande i rättssalen för ett citat skådespel och bullshit. Han förklarade vidare hur han under tiden de hade spanat på DeAngelo innan gripandet sett samma gamle svage man göra 100 knyck på sin motorcykel och dessutom utföra alla möjliga hantverkssysslor både i och utanför sitt hem. Det står bortom allt rimligt tvivel att DeAngelo var en pigg och frisk 72-årig pensionär. Paul Holes sa, citat, han var fysiskt som en vältränad och frisk 50-åring. Men det har framkommit uppgifter nu som ställer det hela i ett nytt ljus. Det ska dock sägas att de uppgifterna som nu kommer redogöras för inte är från officiell källa utan från en anonym forumanvändare. Det som också bör nämnas är att just den här forumanvändaren, till skillnad från så många andra, har kommit med uppgifter om Aarons långt innan de har rapporterats officiellt, som har visat sig stämma. Så det finns alltså ett visst förtroende för den här källan. Och vad har då källan sagt? Jo, nämligen att så fort DeAngelo hade tagits in på countyfängelset i Sacramento försökte han ta sitt eget liv genom att springa med huvudet före in i väggen i sin cell. Och det här ska då vara anledningen till blodet som syns ovanför hans vänstra öga på det första officiella fotografiet. Och det ska även vara anledningen till det mystiska föremålet ovanpå hans huvud som i självverket är ett plåster. Vidare menar källan, och såklart även ett otal andra personer som spekulerat i saken, att mer än att ha spelat svag och gammal i rättssalen var DeAngelo kraftigt medicinerad med lugnande medel. Detta för att vara medgörlig och inte vara till skada för sig själv eller någon annan. Det är högst sannolikt att någon som har undkommit rättvisan i så många år och som alltid gjort allt i sin makt för att slippa undan skulle bli självmordsbenägen vid ett gripande. Chocken av att till slut gripas måste rimligtvis ha påverkat Joseph DeAngelo starkt. Den 1 maj lämnade flera tidningar, bland annat LA Times och San Francisco Chronicle, in begäran om att häktnings- och husrannsakningsförhandlingarna för DeAngelo skulle offentliggöras, då det låg i allmänhetens intresse. Den 2 maj lämnade DeAngelos försvar en begäran om att stoppa åklagaren för att samla in mer DNA-prov, fingeravtryck eller helkroppsfotografier av DeAngelo. Domaren satte datum för beslut kring detta till nästa dag, alltså den 3 maj. Och den 3 maj så kungör domare Sweet att utredningen får göra allt det som försvaret dagen innan hade försökt stoppa. Den 10 maj åtalas DeAngelo av Santa Barbara County för mord på Robert Offerman, Deborah Manning, Cherry Domingo och Gregory Sanchez. Och i och med det är samtliga 10 original Nightstalker-mord åtalspunkter. Den 14 maj 2018 var DeAngelo uppe i rätten igen. Och det här var första gången han närvarade ståendes på sina egna ben. Och dessutom hade han inga handklovar. Han fördes in i rättssalen genom en sidodörr som ledde rätt in i en bur. Det kan se väldigt märkligt ut med en åtalade i en bur från vårt svenska perspektiv. Men det här är en försiktighetsåtgärd som det amerikanska rättssystemet ibland tar till. Både för att skydda den åtalade och de närvarande i rättssalen. Och inte minst när det handlar om ett så här omtalat fall med extra hög säkerhetsrisk. Men det kändes ju lite grann som Chikatilo. DeAngelo stod med blicken riktad mot domaren under hela förhandlingen. Det gick inte att utläsa några känslouttryck hos honom. Det har spekulerats i att DeAngelo stod med blicken riktad rakt framåt för att inte behöva möta närvarande offers eller anhörigas blickar. Den 14 majs förhandlingar fokuserade på det förslaget som hade lämnats in av pressen att de skulle få häktnings- och husrannsakningspapperna offentliggjorda. Försvaret meddelade att de ännu inte hade hunnit gå igenom pressens förslag riktigt och därför behövde mer tid på sig att komma fram till argument för att behålla dokumenten hemligstämplade. Domaren beslutade att försvaret faktiskt skulle få mer tid på sig. Cirka 2 veckor senare, den 29 maj, fortsatte förhandlingarna som hade påbörjats den 14. Det pågick en diskussion ungefär en timme och sen kungjorde domaren att han behövde tid för att själv gå igenom de berörda dokumenten i en rum. Senare samma dag fastslogs det att det behövdes mer tid för ett beslut. 2 dagar senare, den 31 maj, hölls förhandlingar om dokumenten bakom lyckta dörrar, alltså pressen fick inte närvara. Inte heller DeAngelo var närvarande vid dessa förhandlingar. Det nåddes dock inte några definitiva beslut och ett nytt datum sattes till den 1 juni 2018. Redan klockan 13.30 den 1 juni klubbade domare Sweet igenom att dokumenten skulle släppas till offentligheten, men med vissa redigeringar och maskningar. Dokumenten innehöll stora mängder information om flera av de 6 brott DeAngelo hade begått. Men då preskriberingstiden för dessa hade gått ut och DeAngelo inte stod åtalad för dem så ströks väldigt mycket av den informationen. Men det här var information som alltså har varit vida känd på nätet i många år. Det här stämde även för Original Night Stalker-attackerna som vi redan visste det mesta om. Så vad var egentligen nytt i de här dokumenten? Det som äntligen kom svart på vitt var hur spaningen på DeAngelo hade bedrivits. Hur DNA hade samlats in från dörrhandtaget till hans bil och från en pappersservett som han hade kastat i sina sopor. Det här pratar vi mer om i del 12. Och hur då Joseph DeAngelo till slut hade gripits. I övrigt beslutades det att all information om vad polisen och FBI hade hittat vid husrannsakningen skulle hållas hemligt tills vidare. Och än idag vet vi inte med 100% säkerhet om några av alla de smycken, legitimationer och andra saker som DeAngelo stal har återfunnits. Det har spekulerats både officiellt och av entusiaster och privatspanare att DeAngelo någonstans har en hemlig förvaringsplats där alla de här sakerna finns. Anonyma källor på bland annat Reddit har sagt att insiderinfo från polisen har talat för att ingenting av det här har hittats. Men än idag, i oktober 2019, vet man alltså inte säkert. Det kommer lite nyheter om just det här i slutet av avsnittet. Tidningen San Francisco Gate noterade i en artikel från den 4 juni att en av sakerna som maskats i dokumentet var beskrivningar av vad East Area Rapist hade på sig. Exempel som dessa var inkluderade. Citat. Den misstänkta hade på sig maskat, en stor rock, ljusa läderhandskar och någon sorts militärbyxor. Eller, citat, hon indikerade att den misstänkta hade på sig maskat och en nylonjacka. Artikeln spekulerar vidare i att det som antagligen har maskats, ironiskt nog på svenska är ordet mask, alltså den sortens mask som Erons nästan alltid hade på sig. Ofta någon mössa med utklippta hål för ögonen. Varför detta har maskats är inte 100% säkert. Men man kan anta att det är för att dessa beskrivningar var för East Area Rapist-brotten som DeAngelo så här långt inte stod åtalad för. Och hur han var klädd vid Original Night Stalker-morden är det ingen som vet eftersom de enda som såg honom blev mördade. Det är alltså möjligt att man vid tillfället för genomgången av dokumenten ansåg att den här informationen var irrelevant sett till det skede som rättsprocessen befann sig. Många hoppades att dokumenten skulle kasta ljus över någon av de sakerna, eller rent utav båda, som FBI har känt till om Aaron sedan länge, men som aldrig har offentliggjorts för att undvika ett riskerande av utredningen. Men dokumenten innehöll ingen information om de här två sakerna. Men det här är också någonting vi kommer att återkomma till, så lyssna vidare. De som själv vill läsa igenom de här omfattande dokumenten kan följa en länk vi lägger upp på Facebook efter att detta avsnitt har publicerats. Det rör sig om ett pdf-dokument på lite mer än 120 sidor. Det här dokumentet används också vid författandet av avsnitt 11 och 12 om Erons. Den finns på goldenstatekillertrial.com/files/warrant.pdf. Men jag lägger upp det på Seriemördarpoddens Facebook också. Denna pdf är husrannsakningsordern. Häktningsordern är ett separat dokument på ungefär 40 sidor. Vi lägger upp en länk till den också. Ungefär en vecka efter att häktnings- och husrannsakningsdokumenten hade släppts den 8 juni gick DeAngelos fru Sharon Huddle ut med ett meddelande till pressen. Detta var det första officiella uttalandet från någon i DeAngelos familj. Sharon hade inte levt tillsammans med DeAngelo vid tiden för gripandet. Trots att de fortfarande var gifta hade de varit separerade i praktiken i flera år. Sharons meddelande löd som följer. Citat. Mina tankar och böner går till offren och deras familjer. Pressen har obarmhärtigt försökt få mig att ställa upp intervjuer. Men jag kommer inte att ge några intervjuer under den överskådliga framtiden. Jag ber pressen att respektera mitt och mina barns privatliv. Den 12 juli 2018 var nästa datum för rättsliga förhandlingar i rättssalen i Sacramento. DeAngelo var närvarande, denna gång med handfängsel, inuti buren. Närvarande var även flera av DeAngelos offer och anhöriga till hans mordoffer. Till exempel Debbie Domingo, dotter till Cherry Domingo, som dödades tillsammans med sin pojkvän Greg Sanchez år 1981 i Goleta. Jane Carson Sandler, alltså offer nummer 5, och en av de tidigaste av Erons offer som gick ut med namn och ansikte i ett otal olika dokumentärer, tv-program och artiklar, samt Margaret Wardlow som har kommit ut som offer nummer 27. Margaret är offret som bara var 13 år gammal när Eron bröt sig in hos henne och hennes mamma den 10 november 1977. Margaret kände via attacken till Erons mycket väl och följde fallet East Area Rapist med intresse. Hon var ett av de få offer som trots sin ringa ålder gjorde ett anmärkningsvärt motstånd och inte lät sig skrämmas av den maskerade inkräktaren. Efter attacken hävdade Margarets mamma länge att det aldrig hade skett någon våldtäkt. Men Margaret har efterhand själv berättat att Erons försökte genomföra en vaginal våldtäkt men misslyckades. Varpå han istället genomförde en kort anal våldtäkt. Ingen av de närvarande som hade drabbats av Erons brott kunde möta hans blick. Joseph DeAngelo stod som vanligt med ansiktet vänt mot domaren under hela förhandlingen. Förhandlingen i sig var den här gången väldigt kort. Allt som hände var att försvaret berättade om sitt arbete med att gå igenom den informationen som de hade fått av åklagarsidan som skulle användas som bevisning i rättegången. Försvaret föreslog även att media skulle stängas ute från rättssalen, men domare Sweet sa nej till det. Nästa datum för förhandlingar schemalades till den 5 september 2018. Men det skulle hända saker innan dess. Den 31 juli lämnade DeAngelos fru Sharon Huddle in en ansökan om skilsmässa från sin man. Det gjordes dock inga officiella uttalanden i samband med det här. True crime-sajten Oxygen har spekulerat att det här möjligtvis kan peka på att Sharon kommer att bli ett vittne under rättegången. Måndagen den 13 augusti 2018 höll Tulare County Sheriff's Office en presskonferens och deklarerade att de skulle åtala Joseph DeAngelo för mordet på professor Claude Snelling 1975. Det här var alltså mordet som Visalia Ransacker utförde under sin flykt efter att ha försökt kidnappa professor Snellings dotter, Beth Snelling. Detta är även det enda kända mordet som Visalia Ransacker har utfört tillsammans med ett mordförsök på polisen William McGovern vars ficklampa träffades av kulan. Polischefen vid Visalia, Jason Salazar, förklarade på presskonferensen att det inte fanns något DNA i Snellingfallet, men att bevisningen fortfarande var stark och att man hade viss fysisk bevisning som för tillfället inte kunde offentliggöras. Det förklarades även att av de 102 brott som har tillskrivits Visalia Ransacker var mordet på professor Snelling det enda som DeAngelo kunde åtalas för på grund av att alla de andra var preskriberade. Den 21 augusti 2018, lite mer än en vecka senare, samlades en koalition av distriktsåklagare för en presskonferens. Denna koalition utgjordes av Contra Costa Countys distriktsåklagare Dana Becton för flera av våldtäkterna, attack nummer 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49 och 50. Orange Countys distriktsåklagare Tony Rakaukas för morden på Keith och Patrice Harrington, Manuela Vithune och General Cruz. Sacramento Countys distriktsåklagare Ann-Marie Schubert för flera av våldtäkterna, attack nummer 1-23, 25-30, nummer 32 och nummer 45. Santa Barbara Countys distriktsåklagare Joyce E. Dudley för dubbelmordet på Robert Offerman och Deborah Manning och dubbelmordet på Cherry Domingo och Greg Sanchez. Tulare Countys distriktsåklagare Tim Ward för alla Visalia Ransacker i brotten, mordförsöket på McGovern och mordet på Claude Snelling. Ventura Countys distriktsåklagare Gregory Totten för dubbelmordet på Charlene och Lyman Smith. Samt en av föreståndarna för Orange Countys femte distrikt, Lisa Bartlett. Det första som kungjordes av åklagarkoalitionen var att alla berörda counties hade kommit överens om att rättegången mot DeAngelo skulle hållas i Sacramento. Nästa stora nyhet utannonserades personligen av Dina Becton som representerade Contra Costa County. Hon berättade att Contra Costa nu skulle åtala DeAngelo för ytterligare 4 stycken brott som hade begåtts mellan den 7 oktober 1978 och den 11 juni 1979. Brottsrubriceringen var kidnappning för att råna och dessutom av det grova slaget då kniv och pistol hade använts. Och det här kan ju få en att undra lite grann, kidnappning för att råna. East Area Rapist var ju framförallt en våldtäktsman. Och det stämmer ju, till 100%. Men att åtala D'Angelo för den här formen av kidnappning var ett sätt att åtala honom för brott han inte kunde åtalas för på grund av att preskriptionstiden hade gått ut. Preskriptionstiden för våldtäkt på 70-talet i Kalifornien var ju väldigt kort. Det här är förstås någonting som har gjort att många upprörda röster har höjts. Att det är juridiskt möjligt att döma någon för 40 år gamla rånförsök, men inte för 40 år gamla våldtäkter. Och det här är nog lite grann av en kompensation från rättsväsendets sida. Det blir någon form av upprättelse för D'Angelos offer, även om brottsrubriceringen inte känns helt relevant. Dina Becton förklarade vidare att två av dessa brott involverade DNA-träffar. Författaren och privatspanaren Cat Winters, som ligger bakom böckerna East Area Rapist / Golden State Killer och Secret Origin of the Golden State Killer, Visalia Ransacker, har sagt att hon har fått information om att tre av de här fyra brotten involverar DNA-träffar, men att ett av fallen har möjligtvis uteslutits på grund av onämnda anledningar. Efter Dina Becton tog Anne-Marie Schubert till orda och berättade att Sacramento County skulle åtala D'Angelo för ytterligare 9 stycken fall av grov kidnappning för att råna, brott begångna mellan den 4 september 76 och 21 oktober 77. Och här kan det vara bra med en liten sammanfattning. Efter den här presskonferensen var Joseph D'Angelo, alltså Aarons, åtalad för följande brott. 13 mord, 10 original Night Stalker-mord plus paret Maggiore och professor Snelling. 13 stycken grova kidnappningsförsök för att råna, vilket då kan översättas till att han åtalas för 13 av de inbrottsvåldtäkterna han begick som East Area Rapist. Distriktsåklagarna blev tillfrågade av pressen om de tänkte yrka på dödsstraff. Distriktsåklagare Totten från Ventura County förklarade att 10 stycken av de 13 morden kvalificerade sig för dödsstraff, men det var alldeles för tidigt att säga någonting säkert om just dödsstraffet. Och nu kommer vi till nästa rättsliga förhandling i Sacramento den 23 augusti 2018. Det här var en efterlängtad dag av många då samtliga åtalspunkter skulle få en officiell och detaljerad uppräkning. Offer var närvarande, anhöriga var närvarande, press var där, representanter från berörda counties var närvarande och Joseph D'Angelo var närvarande. Han var som vanligt inspärrad i sin bur. Och vid det här laget såg D'Angelo mycket smalare ut än tidigare. Många har spekulerat i att han matvägrar och försöker begå ett långsamt självmord i fångenskapen. Men det här har inte bekräftats vare sig av pressen eller andra officiella källor. Samtliga av de 13 morden räknades upp. Vi har redan redogjort för dem många gånger i det här avsnittet, men när de 13 andra åtalspunkterna för kidnappning för råna räknades upp specificerades det vilka incidenter det handlade om. Och för den verkligt intresserade kommer här siffrangivelser för vilka av East Area Rapist-attackerna som man åtalades. Det här var alltså attack nummer 4, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 37, 38, 39 och 46. Tidsspannet för samtliga, både från Contra Costa och Sacramento, är den 4 september 76 till den 11 juni 79. Uppräknandet av åtalspunkterna var det enda som skedde under förhandlingarna den 23 augusti. Nästa datum sattes den 6 december 2018, alltså mer än 3 månader senare. Den torsdagen kretsade förhandlingarna kring huruvida D'Angelo skulle fortsätta att ha offentliga försvarare eller om han skulle anlita någon privat försvarare. Frågan om försvaret är en viktig kostnadsfråga. Sacramento County gissade att det offentliga försvaret för D'Angelo skulle kunna kosta hela 20 miljoner dollar, cirka 195 miljoner svenska kronor i 2019 års pengavärde. Det förmodades av många att FBI tillsammans med alla berörda counties kommer att dela på notan. Domare Sweet fastslog att D'Angelo skulle fortsätta ha sitt offentliga försvar tills vidare. Försvarets enträgna försök att förbjuda medias närvaro under förhandlingarna kom åter upp på agendan. Men domare Sweet konstaterade att förhandlingarna låg i både nationellt och internationellt intresse. Domare Sweet kunde inte se hur pressens närvaro kunde ha en negativ inverkan på DeAngelos rätt till en objektiv och opartisk rättegång. Nästa datum för möte i rätten blev den 10 april 2019. Där gick det alltså 4 månader till. Vi är alltså nu inne på den första dagen i rätten för 2019. Och i det här laget hade nästan ett helt år gått sedan DeAngelo greps den 24 april 2018. Domaren den här dagen var Michael Bowman, då domare Sweet hade andra åtaganden. Samtliga distriktsåklagare som hade väckt mordåtal mot DeAngelo var närvarande. Och 4 av dessa 5 kungjorde att de skulle yrka på dödsstraff om DeAngelo fälldes. Tulare County är det enda county som än så länge inte kommer att yrka på dödsstraff. Och om man ska spekulera i varför kan det vara så att mordet på professor Snelling, som är det mordet Tulare County åtalade DeAngelo för, går att betrakta som ett ej överlagt mord, vilket möjligtvis inte är tillräckligt för dödsstraff. Men det är vår egen spekulation. Det här mötet den 10 april var 5 minuter långt. Och nästa datum sattes till mer än 4 månader senare, den 22 augusti 2019. Och förhandlingarna i augusti skulle slå nya rekord i korthet. Mötet mellan DeAngelo, domare Bowman, försvar och åklagare samt åhörare, varav några var användare från ProBoards-forumet Fearons. Hela det här mötet var över på 2 minuter. Mötet var inte mycket mer än en statusrapport. Var någonstans befann sig försvaret i sitt förberedande arbete och var någonstans var åklagarsidan? Försvaret med Diane Howard i spetsen bad om ett längre uppskov för att få tid att gå igenom alla dokument av vad det verkar rör de fynd som utredningen gjort i sambandet med gripandet av DeAngelo och husrannsakan. Diane Howard har sagt att dokumenten utgör flera volymer och tusentals sidor. När DeAngelo fördes ut ur buren från rättssalen gick det att höra att en kvinna bland åhörarna ropade till honom: "Din jävel, ruttna i helvetet!" Kvinnan har inte identifierats. Nästa datum sattes till den 22 januari 2020. Förhandlingen i augusti 2019 är alltså den senaste förhandling som har genomförts i skrivande stund. Så nu ligger ett antal månader av väntan framför alla som spänt vill veta hur det ska gå. Det finns videomaterial från den här senaste förhandlingen. Och DeAngelo ser anmärkningsvärt mager ut. Återigen kan man verkligen förstå hur hans utseendemässiga förändringar gjort honom till en svår nöt att knäcka för de tidiga utredarna. Det är alltså fullt möjligt att Visalia Ransacker och East Area Rapist enligt vittnen då inte såg ut som samma person alls. Och den DeAngelo som rullades in i rullstol i rättssalen den 27 april 2018 såg ganska annorlunda ut jämfört med den DeAngelo vi har fått se 2019. I en intervju som gjordes efter förhandlingen ville försvaren Diane Howard inte kommentera DeAngelos utseende och magrande. Spekulationerna online om DeAngelos magrande går ofta ut på att han försöker ta sitt eget liv genom att helt enkelt inte äta. Att det här är den absolut sista utvägen han kan ta till för att undvika påföljderna för sina brott. Vi ska avsluta detta avsnitt med kort och obekräftad information rörande DeAngelos liv i fängelset. Och en fråga som många har funderat och undrat över. Faktum är att de flesta av våra frågor på Facebook har handlat om det här. Huruvida det har bekräftats om Joseph DeAngelos penis är jätteliten, som så många av hans offer har uppgivit. En anonym men ganska trovärdig källa har berättat att han eller hon fått veta genom en person som jobbar på fängelset att DeAngelo utanför rättssalen alltid är klädd i ett par särskilda fängelsekläder gjorda av tunt men slitstarkt papper. Detta för att 1. Han inte ska kunna använda kläderna till att till exempel knyta ihop en snara som man kan hänga sig med. Och 2. För att papperskläderna's tunnhet gör dem nästintill genomskinliga, vilket försvårar för DeAngelo att dölja saker under sina kläder. Och den anonyma källan ska då ha fått veta att dennes bekanta som är anställd på fängelset har berättat att DeAngelos könsorgan är väl synligt genom papperskläderna han har på sig. och att hans penis är jätteliten. Men som sagt, det här har inte bekräftats officiellt. Seriemördarpodden finns på Facebook och gå gärna in och följ vår Facebook, för det är där vi uppdaterar om Eons hela tiden. Och den som gör de uppdateringarna är manusfattaren till det här avsnittet, David Oskarsson, som jag nu har med mig här i studion. Hej David!
Hej, hej! Kul att vara här.
Hej! Ja, hur är det att jobba med Eons?
Det fortsätter att vara väldigt intressant och det kommer nästan hela tiden nya saker att läsa om. Och bara nu under de dagarna när jag suttit och skrivit de här avsnitten så har det dykt upp massa ny information som jag tog med i del 14 som kommer efter den här.
Ja. När skulle du gissa att rättegången blir?
Ja, jag vet inte vad jag vågar gissa på, men
vi pratar flera år, eller hur?
Ja. Jag vill ju att det ska gå så snabbt som möjligt, men under 2020 tror jag inte, kanske 2021.
Jag tror att det är väldigt tidigt. Nu tror jag kanske inte att det blir som Charles Ing, att det tar 13 år.
Nej.
Och att rättegången blir då 2031. Men jag tror att det kommer ta enorm tid. Mm. Och min personliga uppfattning är att vad som än händer i den rättsliga processen så blir slutresultatet detsamma för Josef D'Angelo. Han kommer sitta inspärrad resten av sitt naturliga liv. Mm. Och Kalifornien kommer aldrig att hinna avrätta honom.
Det kommer de inte göra. Det tror jag alla som jobbar med fallet är medvetna om också. Men jag tänker att det kan vara värt att nämna i alla fall att de som arbetar med fallet på åklagarsidan vill ju att rättegången ska börja så snart som möjligt. Och under den här koalitionen som nämndes nu i det här avsnittet, när flera representanter för olika counties var närvarande, då sa de bland annat att vi vill få till rättegången snart, för det är så många vittnen vi vill ha med under rättegången som är väldigt gamla nu.
Ja, det kan man ju förstå.
Mm. De är själva mycket medvetna om det och de vill liksom att de vittnen de har ska hinna leva för att medverka.
Jag har ju nämnt också i andra avsnitt och i andra poddar att Kaliforniens nuvarande guvernör har tagit kraftfullt avstånd från dödsstraffet och numera rivit avrättningsrummet i San Quentin. Så att chansen att D'Angelo hinner bli avrättad är nära noll, skulle jag säga.
Exakt.
Du har ju skrivit en massa andra saker för Seriemördarpodden och Massmördarpodden.
Mm.
Och jag lovade ju lite mer, prata lite mer Seriemördarpodden Premium. Och en sak man kan hitta i Seriemördarpodden Premium, som alltså kostar 29 kronor i månaden, första månaden är gratis, finns på podme.com, är 6 avsnitt om Albert Fish, en av våra mest önskade seriemördare, som du skrev.
Som jag med en viss stolthet har kallat för mitt magnum opus.
Oj.
Jag tycker att det fallet var så extremt intressant och sen så skrev jag alla de där 6 avsnitten på väldigt kort tid med tanke på vilken lång historia det var.
Ja, du försvann lite där en vecka och sen plötsligt hade jag 6 avsnitt.
Jag gick in i kammaren och kom ut ur kammaren med 6 avsnitt. Det är några som jag tycker man absolut ska lyssna på.
Okej, sammanfatta Albert Fish på en minut.
Alltså typ från början till slut.
Ja, eller varför ska man lyssna på Albert Fish? Vad särskiljer Albert Fish från andra seriemördare?
Han är en av de mest extrema människorna man kan bekanta sig med. Och då tänker jag inte bara på seriemördare och våldtäktsmän, utan bara som ett exempel på människa överhuvudtaget. Han var ju inte klok, karln.
Nej, någon hade kallat honom för den perversaste människa som någonsin har levt.
Eller hur? Jag menar, fanns det alla perversioner som finns, de hade han i princip. När man läser om seriemördare eller lyssnar på poddar om seriemördare och får veta att den här seriemördaren, han åt sina offer. Den här seriemördaren styckade sina offer och så vidare. Grejen med Albert Fish är att han gjorde allt det här. Det finns nästan ingenting som han inte täcker in.
Nu tror ju ni förstås att jag har placerat Albert Fish på Seriemördarpodden Premium för att ni ska betala pengar. Men den största anledningen till att jag placerade Albert Fish i Premium är att avsnitten är så otroligt otäcka. Nej, verkligen, han är fullständigt galen. Så jag ville inte att det skulle ligga öppet. Jag ville inte att folk ska ramla in på seriemördarpodden och lyssna på 20 minuter tortyrporr i princip.
Alltså det ska ju sägas att mycket av innehållet i avsnittsserien är av sexuell natur. Han var ju, man brukar ju säga det att det är oftast någonting sexuellt i en seriemördares bakgrund. Och i Albert Fischs fall så stämmer det mer än väl.
Ja, han är vansinnigt störd.
Mm.
Du har även skrivit ett antal andra avsnitt. Det är några andra du vill lyfta fram så här när jag har dig framför mikrofon.
Jag skrev ganska nyligen Walker-massaken för Massmördarpodden.
Fantastiskt bra.
Ja, jag har varit väldigt nöjd med den. Och det var ett fall jag inte var superbekant med sedan tidigare, men tycker att, jäklar vilken historia.
Det kan ju vara så att du delar lite av min fascination för olösta fall.
Så är det absolut. Jag tycker om när saker och ting är mystiska.
Oh, få saker är mer mystiska än olösta massmord.
Eller hur? När det känns som att det har hänt så fruktansvärt många saker på en plats. Och det, ja, man förstår inte riktigt hur det går till.
Ett annat avsnitt jag vill lyfta fram som jag tycker gjorde otroligt bra också i Massmördarpodden med Boyd.
Ja, det är också ett avsnitt som jag är väldigt stolt över. Ett, ska man säga, historiskt massmord om en nyzeeländsk händelse i mitten av 1800-talet, tror jag det var. Ett av de få dokumenterade kannibalmassmorden.
Ja, samtliga offer blir till en gryta.
Jajamän, koka sin kittel under eld.
Massmördarpodden hittar ni också på Podme. Den kostar 19 kronor per månad. Stort tack till dig för alla de här fantastiska avsnitten och speciellt avsnitten om Erons.
Tack så mycket. Jag ser fram emot att fortsätta skriva.
Tack till Dava för ljudsättningen också. Tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon där man också får tillgång till Seriemördarpodden Premium då. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio.